Du lyssnar på Svenska miljardärer, finansmatadoren Mats Kviberg av Birgitta Forsberg, uppläst av mig Torsten Wahlund. Mats Kviberg tittar med avsmak på den kolsvarta huggormen som hopringlad ligger och solar i en buske, precis vid stentrappan på konferensanläggningens Mådalare gård söder om Stockholm. Strax därpå går han och släpper ut en mås som flugit in på glasverandan. Att den kände före detta stjärnmäklaren är hårt pressad denna varma dag i början av juni 2011 märks på att han flyger upp för att kolla djurlivet för att hälsa på klockkungen Ayad al-Safar som kommit glidande i sin blankvita Lamborghini och på att hans händer hela tiden skakar. Men annars är han till synes avslappnad, brunbränd, slipslös och med översta skjortknappen uppknäppt i solskenet på gårdens uteservering. Som vanligt ser han dock proper ut. Han har alltid varit mån om sin klädsel och gillar Stenströms skjortor. Mats Kviberg har valt mötesplatsen för att hans sommarställe ligger i närheten. Hit har han dragit sig tillbaka. Vissa skulle säga gömt sig för att slicka sina sår. När Finansinspektionen i augusti 2010 drog in tillståndet för Mats Kvibergs skapelse HQ Bank ändrades i ett slag livet för Q, som han kallas. Arga aktieägare med fastighetsmiljardären Sten Mörtstedt i spetsen krävde så småningom 2,7 miljarder kronor av Mats Kviberg och de övriga styrelsen för det noterade moderbolaget HQ AB. De vill bara att jag ger dem 200 miljoner kronor och förlikas, säger han. Han låter arg och bedyrar att han ingenting visste om att bankens chef för värdepappershandel rullade ett stort underskott i sin optionshandel framför sig. Hålet syntes inte i bankens officiella redovisning. Finansinspektionen kritiserade banken skarpt på flera punkter och drog alltså in tillståndet. I samma ögonblick slutade banken att fungera. Efter en veckas ovisshet och förhandlingar tog investmentbanken Carnegie över HQ Bank och HQ Fonder. På HQ ABs extrastämma hösten 2010 blev Mats Kviberg tårögd, vilket Dagens Nyheter kommenterade. Det fälldes till och med en och annan krokodiltår. När jag var liten sa många, men Mats är så himla känslig. Det var nästan en negativ sida. Jag är urglad idag för att jag är känslig. Tänk om någon sagt, herregud, han är så okänslig. Det är mycket mer nedsättande än att säga att någon är känslig. Min känslighet har ju gjort att jag kunnat läsa in börsen oändligt mycket bättre än vad någon annan kan. När Mats Kviberg gick på högstadiet steg han ofta in i garderoben i sina föräldrars sovrum där en stor portfölj med hängmappar fanns. Vant bläddrade han fram mappen med aktiebrev som hans mamma fått ärva av en moster. På den tiden var det riktiga papper som man kunde ta på. Det var inga jättemängder. Lite NK, lite Åhléns. De bolagen befann sig då i ungefär samma sitt som dagens handelsföretag, Hemtex och Clas Ohlson, som går riktigt dåligt. Det var ingen stor portfölj. Det rörde sig snarare om kaffepengar, kanske 10 000, 15 000, säger han. Idag motsvarade runt 100 000 kronor. Dessutom följde han börsen via dagstidningarna. Det roliga är att ett av skälen till varför jag var så road av börsen var att den fanns i samma del som bioannonserna, i början av del 2. Det fanns säkert 100 biografer i Stockholm. 10 på Sankt Eriksgatan, 10 på Kungsgatan, 10 på Birjalsgatan. Ja, i princip fanns det en bio i varje kvarter. Via börssidorna lärde han sig om utdelning, direktavkastning och vinst per aktie. Jag följde börsen jättenoga varje dag när jag gick i 8:an och 9:an på högstadiet. Gick dåligt för att Sträng gjorde idiotstoppet 1970 på grund av oljekrisen, Vietnamkriget och studentupproren 1968. Mats Kviberg föddes i Vasastan i Stockholm, som på den tiden var en arbetarstadsdel. Föräldrarna, de tre barnen och barnens mormor trängde sin tvårummare. Familjen flyttade till Bagarmossen söder om stan när Mats Kviberg var 12 år till Ulvsunda, väster om huvudstaden. Hans pappa jobbade först på General Motors i Sverige. Han var någon sorts inköpschef och trivdes väldigt bra, men så blev han intutad att den offentliga sektorn var framtiden som skulle få hjulen att rulla och gick till idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Hans mamma var först hemmafru och sedan kamrer. Hon var ganska framgångsrik och sysslade med bokföring på LRF.